Kära dagbok. I dessa tider tycker jag att det är ganska svårt med energin. Och det är viktigt att vara noggrann med att försöka minimera energitjuvarna och fylla på energi när de vanliga sätten för det kanske inte funkar. Ett sånt sätt är såklart att ta del av och ta in solskenshistorier. Avsnitt 111 av podden Jag vill ha barn, och idag är jag i studion, så otroligt glädjande, med Jonas.
Hej Sina.
Oh, det känns som länge sedan. Fast det kanske inte är så länge sedan.
Nej, det är väl bara några veckor
sedan. Ja, jag vet, men jag blir alltid så glad när det är du som ska vara här.
Ja, jag är så glad att träffa dig också.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Vad
jag
händer? Vad händer?
Alltså jag är
ingenting.
Nada, det
plugg och familj.
Ja, plugg och familj i valordning. Fast det har ju blivit vår och typ försommar.
Ja.
Det är lite härligt.
Ja, det är faktiskt lite härligt. Det är ju också i kombination med de här restriktionerna och allt, så är det ju skönt att man kan vara ute mycket.
Ja, men lite så här surrealistiskt hur snabbt det går. Man glömmer det år från år och så bara puff.
Vad är det där med att man inte vet årstiderna? Att man Nej. Glömmer bort liksom hur det är?
Det är någon slags...
Med ljuset och mörkret och vädret och inga dåliga kläder. Vad heter det?
Det finns inga dåliga väder.
Bara dåliga kläder. Jag vet inte hur många gånger den här våren som jag har gått hemifrån med en liten kavajliknande jacka och det har börjat ösregna. Nu är det ju över.
Ja, nu är det över.
Får vi hoppas. Nu är det liksom lite mer sommar, tänker jag.
Men jag tänker alltid på den här vidunderliga känslan som infinner sig varje maj, eller april-maj, när man har gått liksom i mörker och allting har varit sjukt tufft liksom.
Ja.
Och så bara eufori.
Ja.
Jag älskar det.
Ja.
Och jag tänker, jag kommer alltid bo i Norden.
Så tänker jag den perioden också.
Ja.
Och sen i november tänker jag, man kanske skulle ta och flytta någonstans. Men det tycker jag att den här perioden har varit det har ju varit skönt att vara hemma i Sverige, tänker jag.
Ja.
Jag tänker mycket på de som bor utomlands och inte han hem, och de som han hem och sådär.
Ja, visst. Jag tänker ju på mina kompisar som bor runt om i Europa.
Ja.
Som har haft det så mycket tuffare.
Ja, verkligen.
Än jag haft.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Förra gången du var här så fastnade både du och jag i, när vi lyssnade efteråt, att vi, du och jag kör ju båda två, framförallt jag, väldigt mycket terapeut.
Sant.
Och min klippare Magnus säger också alltid till mig. Och han sa också, du måste tänka extra mycket på det här med ummandet när du poddar med Jonas. Det var ju roligt. Men då när vi smsade om det här så skrev du, ingen idé att lägga energi på det. Och då blev jag inspirerad att ha ett avsnitt om vad man ska lägga sin energi på. För det var ju ett väldigt klokt tips du kom med.
Mm.
Det är väldigt lätt att snöa in sig och lägga energi på saker som är otroligt overksamt för en. Och det tänker jag, om man är barnlängtare i detta läge, när det inte kanske går att åka till det landet man ska till och inte går att göra på sin klinik och så.
Just det.
Och sen i samma veva så var det flera personer, och det händer hela tiden, men det är väldigt många som hör av sig på mail och på Instagram och liksom vill berätta när de har lyckats, såklart.
Mm.
Alltså det finns ett behov av att liksom kolla hur bra det gick. Och då liksom synkade det här med att det var fler som berättade några helt fantastiska historier. Och det var några som hörde av sig med kommentarer på tidigare avsnitt, och samtidigt som det var en eller två som önskade, kan du inte ha ett avsnitt med solskenshistorier? Så nu sitter vi här.
Stjärnorna står rätt.
Ja, och ska dela med oss lite av er lyssnares solskenshistorier. Det var också så att jag gjorde en fråga på Instagram hur många som har solskenshistorier att berätta. Och då var det typ 45% som svarade att de hade det.
Ja, men det är klart.
Såklart blir det ju en felvridning, för det är väl många som inte har det som inte ens svarar.
Ja.
Men ändå, det finns många som har det, tycker jag. Ja. Det känns hoppfullt.
Det är klart att det gör. Och jag tänker att, jag menar, det är ju en del av verkligheten. På samma sätt som att man hoppar upp och ner mellan oro och glädje i hela den här processen, så är ju ens liv upp och ner.
Ja.
Och man kan ju inte bara fokusera på det som är neråt. Det är ju jätteviktigt. Men du måste ju också ta topparna och prata om dem och fokusera på dem emellanåt.
Ja, jag tänker, jag lägger ju hela min livsfilosofi på att fokusera på det positiva.
Ja, jag tror vi är ganska lika där. Men du, jag glömde fråga hur det är med dig.
Gjorde du?
Ja.
Ja, men jag tog väl över och bara sa.
Ja, nej, jag kanske inte gjorde det. Jo, det gjorde du. Nej, du sa ingenting om det själv.
Ja, men ja, det är ju som du är, liksom. Det är bara jobb och familj.
Ja.
Lilla Liv och jag.
Lilla Liv och du.
Det är väldigt... Jag känner mig, vad ska man säga, tacksam, det gör jag alltid. Men också lite bortskämd med hur jag har ordnat mitt liv. Och hur lätt det flyter på.
Mm.
Det är klart att det finns utmaningar med en 1,5-åring. Men, men ändå att jag kan jobba så mycket som jag gör. Och att hon är frisk och glad. Och allt det där.
Hur går det med online-verksamheten?
Jo, men det går ganska bra, tycker jag. Mm. Bättre än förväntat. Det är ju också så att det innebär att jag ju många som vill ha min hjälp som inte bor i Stockholm har kommit på det. Så att jag hjälper ju många fler nu än vad jag gjorde innan. Men sen tycker jag att det finns vissa saker som gör att man saknar att ha. Men jag träffar också några klienter.
Mm.
Jag gör lite blandat. Men jag skulle ju såklart helst vilja ha alla i mitt rum. Och jag vill också kunna kramas och allt det där. Det tycker jag är en begränsning, alltså.
Mm.
Avståndet.
Det är klart.
Men det är ju såklart, man vill ju ta sitt ansvar.
Mm. Det är lätt att glömma bort det där. Jag kommer på mig flera gånger i sista veckorna. När jag går på stan eller ska fixa någonting. Jag bara, just det. Jag måste hålla avstånd.
Men det, just på stan är det lätt för mig att tänka på det. Men när jag träffar folk som jag tycker om. Och vill, som nu när vi ses. Ja. Jag skulle hälsa på en ny granne igår. Då sträcker man ju fram handen direkt. Och så här. Alltså det är ju så otroligt autonomt. Vissa typer av umgängesätt. Som känns klurigt, liksom. Mm, och sen tänker jag, det är liksom det här med två, det står ju 1,5 på vissa ställen och 2 meter på vissa ställen. Men 2 meter är liksom ganska mycket.
Ja, det är det, definitivt.
Så det tycker jag är svårt.
Ja, framförallt med någon du känner.
Ja, men också så här, man möts på trottoaren och så, hur ska man hålla 2 meter? Det är liksom svårt.
Ja.
Svårt. Men du, för att gå tillbaka till det här med solskenshistoria, så skulle jag ändå också vilja på något sätt... Alltså jag skulle vilja ha in en annan variabel i det hela.
Mm.
För att det finns också en risk, tycker jag, för längtare med solskenshistorier.
Mm.
För ibland är de ju liksom lite otroliga.
Mm.
Och då tänker jag att man som längtare tänker att kan inte jag bara få vara den där?
Mm.
Och så bygger man sin strategi på att man ska vara det där unika exemplet.
Mm.
Det gick ju för henne, så då kan det gå för mig. Men jag tycker att det är superviktigt att om man är en person som behöver hjälp, assisterad befruktning på något sätt, om man är på klinik, då ska man inte gå på solskenshistorierna, utan då ska man gå på statistik och bäst sannolikhet och bäst chanser och bästa möjlighet, och liksom ta bort det där lite drömmande. Alltså sen ska man ju såklart hålla hoppet uppe, och det kan man göra med hjälp av solskenshistoria. Men jag vill inte att man ska använda solskenshistorier som underlag för sina beslut.
Nej, det är väldigt klokt. Det är ju olika dimensioner på det där, precis som du säger. Men det handlar om, det är ju hoppet.
Ja, det, precis. Vi vill ha solskenshistorierna för hoppet, inte för någon form av realism.
Nej. Exakt.
För verkligheten kan ju se ut på helt andra sätt för andra personer.
Mm.
Vi ska börja med den första, tänker jag, som handlar om att ta paus.
Hej Silla. Jag vill berätta om vår paus som gjorde att allt vände för oss. Jag träffade min sambo på äldre dagar. Jag var 38 och vi ville ha barn. Det visste vi båda två. Jag var 39 år då vi äntligen fick börja med våra landstingsförsök. Jag hann med ett äggplock och fick 6 embryon till frysen som alla såg bra ut. Men som bara gav oss 2 missfall och en massa lidande och tid som gick. Det var ett minst sagt jobbigt år. Det blev april 2019 och jag skulle fylla 40 år den 20. Och när man fyller 40 år blev man utkickad från landstinget. Vi skulle med nöd och näppe hinna ett äggplock till innan min födelsedag. Hur skulle vi göra? Jag var totalt slutkörd efter mitt sista Mr. Borsen i vecka 14. Efter en vecka på sjukhus med cytotech och till slut skrapning skulle vi orka. Hur mycket skulle privat vård få kosta? Massor frågor. Men svaret blev nej. Istället åkte vi till Rom och förlovade oss vid Fontana di Trevi. Njöt av staden, mat, vin och varandras sällskap. Pratade och vägde nackdelar mot fördelar med de privata alternativ vi funderade på. Vi beslutade oss att anmäla oss till ett seminarium med olika fertility klinik bara för att kolla läget och jämföra med svenska alternativ. Den 29 april gick vi på seminariet och blev helt sålda. Främst på att vi vid konsultationen fick höra att vi hade både stora och goda chanser att bli gravida med egna ägg och spermier med hjälp av PGTA. Wow liksom! Det krävdes dock 2 äggplock innan vi hittade guldembryot. Och 8 månader efter seminariet med Olga Fertility Clinic så var vi äntligen gravida. Lycka! Och den 27 augusti kommer vår lilla flicka. Vi funderar på namnet Nora. Utan vår paus hade vi inte haft vår lilla flicka i magen nu. Kramar från Helena i Småland.
Oh. Fint va? Jag blir ju helt blödig och börjar gråta här nu.
Jag blir också påverkad.
Det var faktiskt det här meddelandet som var det som inspirerade mig till att ha ett solskensavsnitt.
Mm. Jag förstår det. Jag älskar det faktum att man under en paus får nya perspektiv.
Ja.
Och det är precis det handlar om.
Ja.
Att man alltså i nuet, i situationen, så ser allting, det är bara enkelriktat. Det är bara det här som gäller. Det finns inget annat. Och går det inte den här vägen så är det slut.
Mm.
Men när man släpper den och tillåter sig själv att, men som Helena berättar, njuter av livet, njuter av sin partner, gör någonting roligt tillsammans. Rom. Alltså,
ja,
det låter ju
förlovning, Fontana di Trevi. Det är ju så. Oh, jag blir helt, jag får så här rys över hela armarna.
Jag vill också göra det där.
Ja, jag tänkte jag måste säga till min kille och lyssna på det här avsnittet.
Exakt. Kanske Rom.
Ja.
Det är fint. Ja. Och det är man får upp ögonen för att det är de där stunderna som man kan se alternativen.
Ja.
Och kanske inte bara se dem utan faktiskt ta till sig dem.
Mm. Jag tycker det här är ett så bra exempel också på det här med styrkan av att ta en paus. Precis det du säger. Mm. Som ju också räddade mig. Jag hade nog inte varit som mamma idag om jag inte hade liksom hämtat kraft och styrka i pauserna. Mm. Det är så svårt, precis som du säger, när man är mitt i så förstår man inte heller vad tid ska hjälpa en med. Alltså det här med att få perspektiv och göra någonting annat och inte vara exakt i det där jobbiga hela tiden utan släppa det.
Ja, jätteviktigt.
Så effektfullt alltså. Ja,
verkligen. Nej, men jag tänker också, det handlar kanske inte så mycket om paus, men det här med målbilder. Jag vet, du pratade ju med Klara Zimmergren om dina målbilder och en av dem det var att åka skidor med Liv. Och det tyckte jag var så himla fint. Och det har också varit en av mina målbilder.
Har du det?
Ja.
Åh, vad roligt.
Och jag är ju där nu.
Ja, vad avs jag är på dig för det.
Ja, men det kommer ju.
Hur gamla är dina barn? Ska vi påminna lyssnarna om det?
13, 6 och 3.
Har ni åkt med treåringen?
Ja, eller 3,5.
Ja, okej, så hon har provat i vintras.
Så hon har stått på ett par egna skidor och åkt ner i backen och bara skrikit av förtjusning.
Åh gud, jag längtar så mycket efter det så jag kan liksom inte ens...
Och helt plötsligt så blir alla de där timmarna med, du vet, skrik och gråt och du vet, för mycket kläder, vägarna går ut utanför dörren.
Blir värt, liksom.
Det blir värt det.
Jag tänker också alla IVF-er och äggdonationsförsök och misslyckade försök och allt det blir ju också värt.
Exakt.
Det är ju redan värt den sekunden de tittar ut.
Ja.
Men ändå.
Ja.
Nej, det är liksom, ja, det ligger väldigt mycket i min dröm om att stå i skidbacken med Liv.
Ja, ja, det är härligt.
Och det blir också att nästa vinter, då är hon ju drygt 2, så hon kommer ju vara för liten då med.
Ja.
Vilket jag känner sån sorg över att jag måste vänta en vinter till. Men jag får använda nästa vinter till att i alla fall göra henne till någon form av utomhusperson. För det är hon inte nu. Hon är en sån liten asfaltsunge. Ja. Alltså.
Men dina pauser, det var över sommaren?
Ja,
eller
precis.
Hur?
Som ett sommarlov. Först var det liksom från processen från insemination till IVF.
Mm.
Första sommaren. Och sen från IVF till äggdonation. Andra sommaren. Och också modet att åka till Ryssland.
Just det.
Som jag tyckte var svårt.
Mm.
Ja, alltså innan sommaren att jag ens skulle överväga att göra en äggdonation var liksom nej, det är inte för mig.
Mm.
Och sen i september så bara, jo men det här är ju min andra väg.
Mm.
Så det är klart att jag ska göra det här.
Och det var under pausen som det kom till dig? Eller landade
i
dig?
Landade i mig, fast det var inte så att jag tänkte på det under pausen. Trodde jag, utan det var när jag satt på mitt andra seminarium och tittade i den där broschyren och bara, men jag kommer ju visst kunna göra det här. Då trodde jag när jag kom dit att jag ändå skulle behöva tvinga mig liksom. Men jag tror just det där att göra någonting annat, och jag gjorde otroligt mycket roliga grejer den där sommaren, trots att mitt liv egentligen då var liksom misär på något sätt, utifrån sett att jag liksom inte hade lyckats bli gravid och liksom alla pengar var slut och, men jag öppnade min dörr till alla mina kompisar som var så här, kom hit, jag åkte runt till olika semesterparadis och bodde hos folk och liksom verkligen bara njöt. Det var gött.
Jag förstår det. Det är nästan som att undermedvetet och automatiskt så landar saker igenom den sån period.
Och sen gjorde jag också lite sorgarbete under tiden. Fast det som, jag tror att jag pratar om det på ett väldigt strategiskt sätt, lite efterkonstruerat. Så himla strategiskt tror jag inte att jag var faktiskt. Jag bara hade kul och var ledsen liksom. Sörjarandigt som jag ju så ofta pratar om.
Just det. Det är väldigt fint.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ska vi lyssna på en till solskenshistoria?
Ja, snälla.
2018 gjorde vi vårt första IVF-besök. Äggplocket gjorde svinont för min del. I mars 2018 gjorde vi vårt andra försök. Och då hade jag så mycket drag så jag minns ingenting av äggplocket. Det misslyckades också. Vårt tredje försök gjorde vi i maj 2018. Då satte vi in 2 embryon för att öka chansen att något skulle fästa. Det misslyckades också. Jag hade mått så dåligt under hela IVF-processen. Jag låg verkligen på botten och jag kände som jag skadade alla människor runt omkring mig. Men ändå hade jag 2 personer som ändå stod kvar. Vår bästa kompis och min kille. Även fast jag inte betedde mig jättebra. Efter ännu misslyckat försök i maj, då rasade hela min värld. Jag skulle fira min födelsedag den helgen. Jag höll upp modet inför min familj. Men det brast med min kille och vår bästa kompis på lördagskvällen dagen efter jag hade fått min blödning. Jag grät i flera timmar i sträck och det var det värsta period jag varit med om. Till slut bestämde jag ändå, jag ska leva med den här killen. Jag älskar den här killen mest av allt. Jag hade tvivlat så mycket under IVF för det var så påfrestande. Men jag sa, i sommar lever vi life och sen började spara pengar till ytterligare IVF. Vi reste jorden runt, jag, min kille och vår bästa killkompis. Vi åkte Sverige runt och det var asnice. Sen blev vi spontan graviditet i september 2018 och midsommarafton 2019 kom vår älskade son, vår älskade lilla Aron.
Det är så gulligt.
Ja. På midsommarafton.
Ja, det är fint ju.
Ja. Jag tänker också det här med ens egen berättelse, ja. Narrativet ja. Av det man är igenom.
Ja.
Alltså att inte förneka att det har varit jobbigt och tufft, men det man bygger upp sina historier om, det är ju de här positiva sakerna som händer,
ja.
Med, inte kanske längs med vägen, ja. Men som är som små milstolpar ja. På vägen. Du berättade när du skulle åka till Sankt Petersburg första gången och du var så glad att du hade din kompis med dig.
Mm, det var så bra.
Så att ni kunde flina åt alla
knasigheter
på planet.
Det var så mycket känslor. Alltså. Men jag tycker det är så intressant när hon berättar, för det är som att när hon börjar då låter hon ju så deppig. Alltså.
Ja.
Det är som att hon går in tillbaka i de här misslyckade IVF-erna.
Ja.
Och sen den där glädjen i att han är född på midsommarafton.
Ja.
Liksom skillnaden i hennes tonlägre. Ja. Ja, så fint alltså.
Jag tänker också det här med att man direkt dela med sin bästa vän.
Ja, det är så det är fint. Det är också fint. Det är som att han liksom var med i deras process ja, på något exakt. Sätt. Ska vi ta en till?
Ja.
Allt började 2015 när jag slutade med p-piller men aldrig fick någon mens. Jag tyckte då att det var ganska gött men kom på efter 2 år att utan mens ingen ägglossning och utan ägglossning ingen graviditet. Vi började utredning för IVF våren 2018. Vi testade att stimulera igång ägglossning med tabletter utan någon framgång. Vi gjorde sedan en lyckad IVF-behandling i januari 2019 som tyvärr slutade i missfall i april när jag var i vecka 13. Det var några dagar innan vi skulle på kubbtest. Livet rasade och vi hade inga embryon i frysen vilket innebar att vi skulle behöva börja om. Vi valde att ta en sommarpaus, ha semester och dricka vin och bara vara. Jag fick mens i maj och i juni. I början av juli, några dagar innan vi skulle ringa kliniken igen, så testade jag positivt på graviditetstestet. Han ligger nu i min famn och sover och är 6 veckor gammal. Det här är min solskenshistoria.
Alltså, jag blir så blödig. Alltså. Och det är så fint. Det är samma sak här ju, liksom som de tidigare, att det låter så jobbigt först.
Ja.
Och så blir det så fint och så ligger den där lilla i famnen.
Ja. Man tar sig tillbaka till sin egen historia.
Verkligen. Och igen kraften av paus.
Ja, exakt. Och sommaren är ju perfekt med
paus. Ja, det är faktiskt det. Och coronapaus är också ett läge att ta, liksom, äga sin paus som vi har pratat om förut. Vi kör en till, va?
Ja.
I juni 2014 bestämmer vi att det är dags för oss att försöka få barn. Jag är då 32 år gammal. Vi försöker, men ingenting händer. Och efter ett år gör vi en fertilitetsutredning. Den visar att min man har ett något lågt spermieantal, men inget hinder för att vi inte skulle kunna bli gravida. Läkaren tvekar och skickar remiss för IVF, men jag insisterar. Jag vet ju att det är lång väntetid. I mars 2016 besöker vi Sahlgrenska och det visar sig då att jag har något låg äggreserv, 0,7, och min mans spermaprov är sämre än vi förstått. Vi behövde absolut hjälp med IVF och vårt första försök påbörjas. Det slutade dock avbrutet på grund av en cysta och så går det även med försök 2. Tredje försöket går till äggblock men det blir bara 2 ägg, varav 1 befruktas och återförs i mig. Det blir ingen bebis. Livet brakar mer för varje dag som går. Vid 4:e och 5:e IVF-försöket utvecklar jag endast 1 äggblåsa trots maxdos på mediciner. Vid försök nummer 5 beslutar vi ändå för att gå till äggblock. Detta kanske är vårt guldägg. Men trots klocka då vid träl har jag ägglossat själv och chansen är förbi. Där och då tar min IVF-resa slut. Vi bestämmer oss för att gå vidare med äggdonation och då väntetiden i Sverige är lång beslutar vi oss för att försöka utomlands och vi väljer Finland. Vi får 7 fina blastocyster från donatorn och min man och lyckan är total. Blir gravid på första insättningen men det slutar med ett MA i vecka 8. Jag mår jättedåligt. Min kropp och mitt psyke tar stor påfrestning av allt. Jag blir sjuk jätteofta, är ledsen, deprimerad. Jag förlorar min livsglädje. Andra insättningen lyckas inte. Vid tredje insättningen får jag hjälp av en fertilitetsspecialist i Sverige. Hon ordinerar extra progesteron inför kommande försök och denna gången blir jag gravid igen. Graviditeten är tuff för kropp och själ och jag blir sjukskriven. Och sen får min mamma cancer. Jag kämpar med att försöka hoppas och glädjas över graviditeten samtidigt som min mamma opereras och får cellgifter. Men det blir ett lyckligt slut. Efter 4,5 år är jag inte ofrivilligt barnlös längre. 2019 föds min dotter och min mamma blir friskförklarad. Jag har fått livet tillbaka.
Åh gud vad jag, det där tog på mig.
Ja, på mig Maria. Alltså livet kastar så mycket skit på en ibland.
Ja.
Jag tycker hon beskriver så fint också hur den ena saken efter den andra händer.
Det är också det där med hoppet och förtvivlan i varje försök liksom.
Ja.
Och nu ska vi få göra och blir man pepp i det. Och sen var först var det syster i vägen. Och ingen, alltså, bara att gå igenom en IVF och inte komma till äggplock är ju liksom... fruktansvärt jobbigt.
Ja.
Och sen liksom hela beslutsprocessen med att gå till äggdonation och få 7 blastocyster och vara superglad över det.
Mm.
Bli gravid och få missfall.
Mm.
Ah.
Mm.
Det är liksom ingen människa klarar jag av att ta hand om det på något stabilt sätt.
Nej, och sen cancer
och sen
i familjen.
Den där jävla cancern på det också. Det är ju otroligt glatt att det slutade bra.
Ja, fantastiskt.
Så det blir ju en, det är intressant att alla våra solskenshistorier har ganska mycket det är liksom ganska mycket, det är inte bara solskenshistorier.
Nej.
Det är liksom en väg dit.
Ja. Nej, och saken är de här historierna som vi har hört fram till nu, de är ju också väldigt väldigt verkliga.
Ja.
Alltså naturligtvis är de verkliga, men de är liksom, när jag tänker solskenshistoria, då tänker jag också på någon som försöker, eller vän till mig som försökte och blev gravid på första försöket.
Exakt.
Och det händer ju nästan aldrig.
Nej.
Men de här historierna visar ju verkligen vikten av hopp. Och jag blir så förundrad över människors ihärdighet och vilja.
Mm.
Och ork. I allt det tunga.
Ja.
Att fortsätta framåt.
Jag håller verkligen med. Ibland kan jag, liksom, när jag tittar på min egen historia, så blir jag liksom, kan inte förstå hur jag orkade.
Nej.
Det är liksom på något sätt obegripligt. Men jag vill ju skicka vidare till alla er som är mitt i den hur ska jag orka fasen.
Mm.
Att sen när man får det där barnet i sin famn, så är det ju så värt alltså. Och det också suddas ut.
Ja, det är
på
det
något
som
konstigt
är...
sätt.
Just det jobbiga, man minns det, man har det i sig. Men
uppenbarligen
fokus
har man ju det, för det, man blir ju så berörd av det här.
Ja.
Men det är som att det försvinner på något konstigt sätt.
Ja. Nej, men jag tänker också på vår process, Karo som min. Alltså det var ju otroligt tufft under väldigt lång tid. Och det är någonting man tänker på ibland, men aldrig så intensivt. Man blir ju väldigt påmind om det när man hör de här historierna.
Mm.
Igenkänningen är ju total.
Ska vi ta en till? Eller?
Ja.
Jag skulle egentligen kunna brodera ut hur mycket som helst om min längtan efter barn. Den har varit lång. Mycket längre än vad folk tror när de vet att jag är bara 27. Men jag har verkligen längtat så att det typ gör ont i kroppen sedan jag var typ 20. Jag har liksom haft perioder när jag inte har kunnat träffa bebisar eller barn överhuvudtaget. För att jag nästan börjar gråta för att de inte är mina barn. Liksom. Dock var inte heller ett jättelätt beslut att välja att göra det själv. För jag har alltid velat göra... Alltså få barn tillsammans med någon, ha en partner i det. Men jag har ändå, förra sommaren ungefär, så bestämde jag mig för att göra det på egen hand. Jag hade funderat på det ett tag då, men jag bestämde mig. Och sen i augusti, så fort allting öppnade igen, så ställde jag mig i kö. Därifrån så har jag haft sån fruktansvärd tur. Alltså, jag har ringt, jag ringde i augusti som sagt och... Sen har allting bara gått jättefort. Jag har liksom sluppit köer och grejer, som att jag har fått remiss till privatklinik och sådär. Så att ett halvår efter att jag ställde mig i kö, så gjorde jag första inseminationen och den tog. Så att det är helt makalöst. Nu är jag alltså gravid i vecka 15. Efter att ha längtat mig sjuk så länge. Så att ja. Om du funderar så gör det bara.
Och älsk på den. Om du funderar, gör det bara.
Ja.
Jag vill ju så bara hålla med. Det är också så tydligt hur hon, liksom när hon berättade om längtan innan hon fattade beslutet, hur det är så här suck och stön.
Ja.
Och sen bara det där slutklämman. Det blir väldigt tydligt.
Och det blir också tydligt hur subjektivt det här är.
Mm.
Alltså hur det är för dig.
Mm.
Alltså att hon är 27. Ja, men hon har ju längtat jättelänge.
Ja, det är alltså, jag ska säga att vi får ju otroligt mycket mejl och förfrågningar från unga människor och som känner sig liksom men att de inte blir bemötta på allvar, för att alla bara möter dem med, men du är ju fortfarande ung. Flera unga tjejer som liksom redan har kommit in i klimakteriet, som behöver äggdonation trots att de är långt under 30 och så. Så att vi ska försöka att lyfta det mer också. Alltså få med även att vi, det är inte bara vi gamlingar som har dåliga ägg liksom. Alltså det är ju som jag alltid brukar säga, och som vi pratade om i något för något avsnitt sedan. Det är ingen rättighet att få barn, men man har ju rätt till sin längtan. Alla har rätt att längta. Och har man längtat en massa år, liksom, som hon ju säger, så blir man ju påverkad av det, såklart.
Det är klart.
Och jag känner också igen henne så här, det är liksom otroligt svåra beslutet att gå från plan A till plan B. Alltså jag hade tänkt mig att ha barn med en man. Men min barnlängtan är liksom större än relationslängtan, och därför så fattar jag det här otroligt svåra beslutet. Jag får liksom så mycket förnimmelser av allt jag tänkte med, hur dålig jag skulle vara på att vara förälder själv, och hur svårt det skulle vara, hur omöjligt det skulle vara, hur skulle jag klara mig, va? Och nu är det ju bara, det är inte alls svårt.
Nej. Men jag tänker också på det här nästintill generationsperspektivet, att där vi är så är ju vi några av de första som har gjort det här. Och alla som kommer efter, oavsett ålder, då är det här ett alternativ som man också kan få upp ögonen för tidigare. Vilket bara är av godo.
Ja, även ert sätt att skaffa familj, alltså medföräldraskap eller något arrangerat föräldraskap eller vad vi nu kallar det för. Alltså alla typer av icke-normativa familjer. Förra veckan var ju med två barn som ju vi fick ta plats här i studion och ställa frågor till mig. Och det blev så tydligt, de hade ju aldrig ens träffat någon annan än mig. För jag lever ju så mycket i det här icke-normativiteten, så jag tänker att det är väldigt vanligt. Men det var då dels att jag pratade med dem, och de hade ingen kompis eller kände, deras föräldrar kände, de hade ingen i sina liv som inte levde mamma, pappa, barn. Några föräldrar som var skilda, men de kände inte till någon. Förutom jag då. Jag kände det ju ena barnet sen innan. Och sen var det även, jag hamnade i en diskussion om det här med att välja förskola och leta efter en icke-normativ förskola, och liksom skillnaden mellan att bo i Stockholm och bo inte i Stockholm. Jag gjorde ändå så stor research och gick runt på mina 7 närmsta förskolor, och det var ändå bara på 2 som man hade haft icke-normativa barn. Mitt i Storstockholm. Så det kanske inte är som vanligt det här just nu som vi tänker, men du har ju rätt i att när våra barn blir stora så kommer det ju vara det.
Precis.
Det är liksom lite fint att få vara med i den utvecklingen och påverka den också.
Men det är härligt att förändra världen.
Verkligen.
Ett steg i taget på sitt eget sätt.
Sen har vi fått, förstår du, ett mejl var egentligen som jag bad henne att spela in som en hälsning, som är ganska långt, som egentligen, eller som egentligen, det är en hälsning till Ellen och Melle efter att ha lyssnat på det sista avsnittet med dem. Håll i dig nu, Jonas.
Hej Silla, jag har precis lyssnat på senaste avsnittet med Ellen och Melle. Den del jag känner igen mig så mycket när jag lyssnar och vill bara säga till dem båda att allt kommer att falla på platsen och den omgivning som inte förstår nu kommer att förstå. De kommer att se er som den familj ni kommer bli. Kan dela med mig lite av mig själv. Jag är 38 år, är adopterad och lever i ett samkönat förhållande. När vi pratade barn så var det ingen snack om vem som skulle bära. Det var jag. Min sambo sa att jag gärna fick bära två och hon skulle kunna tänka sig att bära det tredje. För mig var det jätteviktigt att bära just för att jag var adopterad. Ville se någon som var lik mig när jag tittade på den. Det visade sig att mitt AMH-värde var jättelågt och jag skulle inte kunna få egna biologiska barn. Det var en riktig käftsmäll. Min sambo fick hoppa in istället. Och efter 4 inseminationer, 9 IVF-er och 1 missfall så var våra ägg slut. Vi gav inte upp och bekostade nästa behandling själva. 5 ägg togs ut. 3 befruktades och det var bara 1 som var okej. Mörket var totalt, men det var vårt guldägg. Lyckan var total samtidigt som rädslan för att få missfall hängde över oss. Nästa fas var då att berätta för vår omgivning att vi skulle få barn. Mina föräldrar är av lite av den äldre generationen och där fick jag förklara hur hela processen gick till och sen var det inga mer med det. Vänner och kollegor hade också många frågor men jag svarade bara rakt upp och ner. För vi två, jag och min sambo, visste ju att vi två skulle bli föräldrar. Min sambo kommer från en annan kultur och där blev det annorlunda. När vi berättade för hennes familj här i Sverige gratulerade männen endast henne till exempel. Till släkten i hemlandet hade hon inte ens kommit ut så de trodde att hon skulle bli ensamstående förälder. Där började jag tycka att nu är det dags att berätta hur det ligger till. Men det var svårt för henne. Hon ville dessutom plisa sina föräldrar som bor kvar i landet med släkten som då skulle få ta emot allas kommentarer. Men när vi väl fick vår son föll allt på plats ändå. Hon kände att det var fel mot mig och vår son att inte säga som det var. Vi var ju en familj nu. Komma ut gick bra. Alla var så glada för att vi fått en frisk liten pojke. Hon kände också att de som vände oss ryggen var inga personer vi ville ha i vår sons liv. Men alla är kvar. De första 3 månaderna tyckte jag var jobbiga då jag kände att jag inte dög till någonting förutom att byta blöja. Sambon ammade och han ville ju bara hänga på henne. Så jag tänkte mycket, jaha, var det bara det här? Det var ju inte alls som jag hade tänkt mig att det skulle bli. Tänker att det är kanske bra att Ellen är beredd på det, om det nu blir så. Sen när han blev äldre ändrade sakerna. Nu tyr han sig nästan mer till mig än till min sambo. Jag skolade in honom på förskolan och när det var första föräldramötet så gick vi båda. Dagen efter sa pedagogerna att sonen var så lik min sambo. Och de blev så paff när jag sa, ja det var ju hon som bar honom. Det hade aldrig slagit dem helt enkelt. De frågasatte inte ens om han var min och då visste de att vi var ett samkönat par. Nu blir han snart 3 och ingen har hittills ifrågasatt något eller ens vem pappan är. Kanske för att vi klargjorde allt innan han ens kom. Det finns ju ingen pappa, han är från en donator. Han själv har aldrig sagt något eller frågat. Visst, han är liten än, men jag har frågat honom när han säger att där är hans pappa och där är dens pappa. Och om han har någon pappa, då skrattar han och säger nej, jag har ju mamma och mami. Så det jag egentligen vill säga till både Ellen och Melle är, ni kommer att bli ert barns bästa föräldrar. Och det barnet kommer att älska er villkorslöst, för hen vet inget annat. Tack för en fantastisk podd. PS, vi väntar nummer 2 i slutet av maj. Med vänlig hälsningar, Mireia.
Nu måste vi gråta lite till här. Alltså hur fantastiskt var detta?
Jättefint. Jag blir verkligen rörd. Alltså.
Det är så coolt att hon hör av sig och berättar också. Jag grät, alltså när jag läste mejlet först så grät jag så mycket så att jag också hållit mig från att skicka vidare här till Mel och Ellen för jag vill att de ska få höra det i podden. Och sen så ska jag såklart koppla ihop dessa underbara människor med varandra. Men hur coolt alltså.
Nej, men jag tänker, alltså först tänker jag bara älsk på det meddelandet. Ja. Alltså jag tycker det är så fint att man delar och att man stärker andra människor.
Mm.
Jag är lite liksom mållös.
Det går ju ut båda hållen, för det här blir ju också ett bevis för Mel och Ellen att de liksom påverkar människor genom att berätta sin historia.
Ja.
Och så får de tillbaks.
Exakt.
Det var fint att ni gjorde det och kolla här hur bra det gick för oss. Och bara när hon började berätta vad det var, 9 IVF, och man bara tänker, åh vad jobbigt. Och att hon inte kunde bli gravid och... Ja, och sen att det var så självklart på förskolan, bara för att det var hon som skolade in att hon var mamma, så att de inte ens ifrågasatte. Och det där känner jag så igen, så att man har så mycket föreställningar innan när man gör icke-normativt, om att människor ska ha åsikter och tycka saker och så här. Fast det är som folk, det kommer inte ens upp om man inte själv. Det är inte så stor grej liksom.
Nej, och sen en otroligt viktig sak som jag tycker att hon lyfter, det är den här känslan efter 3 månader.
Ja, vad fint att hon tog med det också. Hur jobbigt hon tyckte det var. Och så här. Det måste ju du känna igen dig.
Ska det bara vara så här?
Ja.
Men just tidsperspektivet och att bli påminn om det, det är så sjukt viktigt.
Mm.
Det är som när jag pratar med människor som funderar på icke-normativa konstellationer.
Mm.
Alltså det jag verkligen trycker på, det är liksom att man måste se barndomen som 18 år.
Ja, så
alltså
viktigt.
Vad som händer en månad till en annan eller 6 månader. Alltså i det stora perspektivet, det spelar ingen roll.
Ja.
Därför att det här barnet, du kommer knyta an till det. Och det kommer knyta an till dig. Och det kommer gå upp och ner. Ibland har de en favorit. Ibland är mamma favorit. Ja. Ibland den andra mamman. Ibland pappa. Ibland boppa.
Man kan ju liksom inte heller lägga in för mycket av sina egna mönster och ångest i det där liksom, och låta den bli triggad av hur ett barn säger och gör och så liksom.
Och det är så lätt att göra.
Ja,
det
verkligen.
Är så lätt att göra.
Det du säger gäller ju inte bara för icke-normativa familjer. Det är ju för vilket föräldraskap som helst.
Absolut.
Alltså att det är liksom lätt att man fastnar i olika faser och hur ska jag någonsin klara av det här, och barnet bara skriker eller vad det är liksom. Och sen vips nästa månad är det något helt annat. Alltså jag tänker med livs hela liv nu då, om man säger 1 år och 7 månader, snart 8, varje gång jag har tänkt så här, men nu är det så här, nu har vi koll på det här, så kommer det något nytt. Ingenting är beståndigt eller vad man ska säga.
Nej, så är det. Allting är förändring, definitivt.
Och det är ju supersvårt att ha en plan kring det hypotetiskt innan det finns ett barn att förhålla sig till, och innan man själv är förälder och så. Egentligen enda tipset och rådet och så man kan göra är ju att man måste ta hand om sina egna grejer innan man blir förälder.
Ja, jätteviktigt.
Som jag och Kakan ju pratade om för 2 veckor sedan. Att det gäller att har liksom gjort sin hemläxa eller vad man ska säga, och hålla koll på sig själv i förhållande till sina barn.
Man är ju resultatet av sina erfarenheter.
Ja.
Så är det. Nej, men jag kommer tillbaka till Mellen här också. Ja. Jag blev också väldigt påverkad av deras berättelse. Och jag blev så glad att de ville dela. Och jag kan verkligen förstå också känslan av att vilja ge tillbaka. Det är precis det du pratar om. Där att öppnar man upp och berättar sin historia, så får man tillbaka.
Ja.
Och menar, alla vi som har varit igenom det här, vi märker ju det. Och det är väl det som är styrkan i det här också. Att våga berätta och vilja berätta. För ju mer autentisk du är och ju mer genuin du är, desto bättre mår du.
Ja.
Och du får bättre respons från världen.
Ja. Och från dig själv också, tänker jag.
Ja, från dig själv, absolut.
Alltså det här med, jag brukar prata om det flummiga uttrycket att leva i sanning med sin själ. Det tycker jag säger, alla förstår inte vad jag menar när jag säger det, men jag såg att du förstod. Att det liksom, det finns någonting i när man inte gör det som alltid liksom på något sätt skaver. Sen kanske man väljer i olika jobbsituationer vad det är och inte vad det är. Men för mig har det ju varit en ynnest att våga göra resan att även jobba med min själ, så att säga. Så att jag kan få vara i sanning med min själ hela tiden. För, det, för att jag ska må bra, så är det ett måste. Och det gör ju också att mitt liv nu när jag lever i sanning med min själ är så otroligt mycket bättre.
Mm. Jag känner också att jag är på väg dit i alla fall i mitt liv.
Du har ju också fattat sådana beslut som tar dig närmare.
Ja, absolut. Du är en riktig tv-producent. Du lägger det här klippet sist här. Jag är helt gråtmild.
Jag sa ju i min dagbok, Jonas, att man ska liksom i dessa tider vara noga med att fylla på med energi. Jag känner att det har vi ju verkligen gjort med de här historierna. Jag känner mig otroligt påfylld. Och jag hoppas att ni lyssnare gör det också. Och sen det här med energitjuvar. Jag tänker, det är ju superindividuellt för varje person. Vad är dina energitjuvar, Jonas?
Jag tror att mina största energitjuvar, det är liksom föreställningen om vad människor tycker om mig. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår exakt vad du menar, apropå att leva i sanning med sin själ.
Ja, när man lägger...
Alltså när man bryr sig om vad andra har för åsikter och tycker och tänker.
Exakt. Nej, men det handlar ju mer om mig själv och min tolkning,
precis vad jag skulle säga,
av omvärlden.
Ja.
Vilken är din, eller vilka är dina?
Ja, men jag har väl liksom dels det här med att fastna i att sitta och scrolla sociala medier. Jag kan lägga otroligt mycket patiens många timmar i rad.
Patiens?
Ja, jag är ju besatt av patiens, både med riktiga kort och i telefonen. Och det känns ju skönt när jag gör det, för det är ju ett flyktbeteende. Men i efterhand, apropå, så känns det ju som att jag har lagt energi på något helt i onödan.
Fast det låter ju som att det är typ en meditation.
Ja, det är en uppvilning, absolut, och återhämtning och så. Och någonting jag gör när jag liksom är för överbelastad. Men det hade ju varit mycket bättre att gå en promenad.
Ja.
Eller liksom, det finns många bättre alternativ.
Ja,
det där är ett flyktbeteende.
Ja.
Som jag liksom har svårt att byta.
Ja. Så jag tänker energikällor. Den viktigaste tycker jag är att man blir inspirerad.
Ja.
Det känner jag. Jag känner mig sjukt inspirerad nu att bara ta tag i det här. Jag har ju en dröm om att skriva en bok om hela den här stjärnfamiljen och hela processen. Nu känner jag, det banne mig. Det är det jag ska göra nu.
Det är ju min största dröm också. Jag vet bara inte hur jag ska få till det.
Men, ja, just det. Vi kanske ska börja med att skriva en bok tillsammans.
Ja, det vore ju något.
Vi börjar med att göra en allmän.
Alltså jag har ju fått förfrågan och önskemål om att göra liksom en guide till hur man skaffar barn själv.
Ja.
Det skulle ju kunna vara hur man blir förälder icke-normativt.
Ja.
Ja, nu har vi kommit på en idé här.
Vi breddar den.
Ja. Du säger någonting så viktigt, för det här, för mig är ju liksom inspiration andra människor.
Ja.
Och då blir ju de här tiderna svåra.
Ja.
Så att det är viktigt att liksom, hur brukar jag fylla på energi i vanliga fall? Hur kan jag göra det nu?
Mm.
Var lite strategisk. Sitt inte och kolla på nyheterna hela tiden.
Nej.
Även om det kanske kommer viktiga nyheter. Du kommer att få reda på dem ändå.
Mm.
Det går inte att missa.
Exakt.
Vad har du för behov? Vad har du för känslor? Vad undviker du? Eller så här, vad gör du för att undvika dina känslor? Är det verkligen någonting som ger dig ditt behov? Alltså tillgodoser ditt behov?
Mm.
Om i mitt exempel då, mitt behov är återhämtning och vila. Vilket får mig att känna mig trött, ledsen, irriterad. Då sätter jag mig och lägger patiens för att bli av med trött, ledsen, irriterad.
Mm.
Men får jag riktig återhämtning som är mitt behov? Kanske inte. Jag kanske borde sova eller promenera. Mm. För då skulle jag få bättre återhämtning.
Mm.
Lite tips. Vi har också börjat med det. Veckans tips på Instagram. Och det här tipset om känslor och behov hade vi faktiskt för några veckor sedan.
Uh-huh.
Som kom upp här nu igen. Vill du lägga till något, Jonas?
Nej, mitt tips är att leta efter saker som inspirerar dig.
Mm.
Leta aktivt efter dem.
Ja.
Jag tror att man tänker, ja, men det här är inspirerande. Men om du verkligen skärskådar dig själv, blir jag inspirerad av det här?
Mm.
Och du märker ju det, eller jag märker det, när jag känner att ja, men det här ger mig nya tankar och en vilja att göra nya saker.
Ja.
Som till exempel det vi har pratat om idag, det här att dela med sig av sina historier och vad det gör för andra.
Ja.
Jag blev inspirerad.
Ja.
Jag kommer skriva en bok. Kanske.
Kanske vi kommer skriva en bok. Så otroligt spännande. Alltså, jag känner mig också väldigt inspirerad. Nästa vecka ska vi faktiskt äntligen ta upp det väldigt svåra ämnet missfall. Kommer ju få träffa en person som har behövt gå igenom det 4 gånger.
Mm.
I olika skeden. Det var det för idag. Tack snälla underbara Jonas som jag hoppas att du kommer snart igen.
Tack Silla.
Hejdå.
Hejdå.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.